Jag vill börja med att läsa ifrån Lukas 24, vers 49-53. Och där står det, och jag ska sända er, det är Jesus alltså som säger detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Gud vill möta oss och rusta oss med sin helige ande, sin kraft. Jag är så tacksam till Gud att han vill göra det. Han vill möta oss. Vi behöver inte göra det. Vi behöver öppna oss för honom och ta emot det han har.
Jag ska fortsätta och läsa från första Petrusbrevet 2:4 och framåt. Kom till honom, den levande stenen. Förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva, som levande stenar, byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Amen, vill jag bara säga till dem. Det är inte så mycket man kan lägga till de här verserna, men jag känner att det är sånt otroligt erbjudande. Han vill att vi ska, han kallar på oss att vi ska komma till honom, den levande guden. Vi har förmånen att komma inför hans ansikte varje dag. Och ja, han vill verkligen vara med oss. Inte utesluta oss, utan han vill vara med oss.
Vi har ju den gångna veckan firat Kristi himmelfärdsdag. Alltså Jesu uppdrag på jorden slutade inte med hans död och uppståndelse. Nej, efter 40 dagar for han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Alltså idag ska vi ta reda på vad Jesu återresa upp till himlen betyder för dig och mig. Vi ska studera ett av Bibelns kanske mest kända kapitel, Romarbrevets 8:e kapitel. Någon har illustrerat detta kapitel med bilden av en bergsbestigare, skulle kunna vara du och jag, som är bunden vid en guide med ett stabilt och robust rep. Och även om vandringen upp mot slutmålet är liksom allt annat än enkel, så är bergsbestigaren trygg tack vare repet. Och den säkra guiden i Romarbrevets 8:e kapitel, det är ingen mindre än Jesus Kristus. Fast förankrad i himlen så släpper han inte taget om oss. Och repet som binder oss samman är hans stora kärlek till oss. Se bara på Jesu tomma kors. Amen. Ingenting förvandlar våra liv så mycket som insikten att Gud älskar oss med gränslös, villkorslös kärlek som vi sjunger alldeles nyss i och genom Jesus Kristus. Ju mer den insikten får sjunka in i ditt och mitt hjärta, desto lättare kommer vi ha för att ta oss igenom livets tuffa passager och svåra prövningar. Kanske var det så att Paulus tyckte att den lilla församlingen i Rom behövde en ny sång i sin repertoar. En sång som i livets svåra stunder påminner dem om Guds villkorslösa kärlek. Sångens uppbyggnad består utav ett antal frågor som syftar till att förklara och besvara vidden av Guds kärlek till dig och mig. Och i takt med att frågorna besvaras så förväntas församlingens lovsång att bli allt starkare och allt innerligare. Så låt oss titta närmare på dessa frågor. Och den första frågan är av största vikt. Jag vet inte om vi kan få upp texten på väggen. Går det så sätt gärna den på väggen så kan den vara där under predikan. Första frågan, är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Alltså det är ju en högst relevant fråga, eller hur? Och jag tror en fråga som de allra flesta människor önskar få svar på. Om Gud finns, om han nu finns, är han för oss eller är han emot oss? Och Paulus skriver ordagrant, Gud är för oss. Ingen biblisk sanning är viktigare än just denna. Gud är för dig. Han är inte emot dig. Han är inte ointresserad av dig. Nej, Gud är för dig. Även de gånger då du tycker att han verkar vara emot dig. Men hur är det med Satan? Guds fiende nummer ett. Låt mig påminna dig om att Satan, djävulen, han är inte Guds motpart. Om jag frågar dig, vem är motparten? Vem är motsatsen till Gud? Så ligger det ju nära till hans och säger, ja men det måste ju vara Satan. Och där liksom uppstår den här anbrytningen, vem vinner? Nej, djävulen, Satan, Guds fiende nummer ett, är inte Guds motvikt. Nej, Gud är unik, han är ensam. Satan är ingen rival. Nej, Satan är inte Guds motpart. Han är för alltid besegrad. Men hur är det då med världen? Hur liten kan man inte känna sig i den här världen? Kan världen stå emot oss? Nej. Jesus säger själv, jag har besegrat världen. Men hur är det då med mina misslyckanden? Mina synder? De som ständigt gnager och som liksom mitt samvete, eller hur? Hur är det med dem? Nej, inte ens mina synder. Jesus har en gång för alla utplånat våra synder på korset. Därför, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Nästa fråga. Kommer Gud undanhålla mig något som jag verkligen behöver? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss, lyssna, allt med honom? Alltså den andra frågan har med våra behov att göra. Inte minst i svåra tider, för det är ju faktiskt det Paulus adresserar. Hur kan jag säkert veta att Gud inte undanhåller mig sådant jag behöver när det behövs som allra mest? Bibelkommentarerna, de dividerar här lite fram och tillbaka vad som menas med ordet allt. Men de flesta är i alla fall överens om att ordet allt har att göra med allt som hör frälsningen till. Men det är också troligt att Paulus också syftar till allt annat vi behöver för att kunna leva som kristna här på jorden. Om nu Gud redan har gett oss den största gåvan, sin son, som vår frälsare och vän, finns det då någon mindre gåva han inte skulle vilja ge oss? Alltså, om Gud redan gett oss den ultimata gåvan, varför skulle han då inte vilja ge oss allt det andra också? Det berättas om en europeisk familj, och det här är väl för länge sedan, som bestämde sig för att emigrera till Amerika. Och för att ha råd med biljetterna så hade de sparat pengar under många år. Och sparsamheten visste inga gränser. För under resan så ransonerade föräldrarna matsäcken för att den skulle räcka hela resan. Och matsäcken i deras fall bestod av ost och bröd. Men efter 3 dagar så var pojken i familjen så trött på allt bröd. Så han sa: pappa, jag är så trött på alla ostsmörgåsar. Om jag inte får äta något annat innan Amerika så tror jag nog att jag kommer att dö. Och pappan, som tyckte synd om pojken, gav honom sitt sista mynt så att pojken skulle kunna gå till restaurangen och köpa sig en glass. Och så gick det en lång stund, och efter en lång stund så kom också pojken tillbaka med ett stort leende på läpparna. Och pappan frågar oroligt: var har du varit? Och pojken svarar: jag har varit i restaurangen och ätit 3 glasstrutar och en stor stek. Och pappan frågar: fick du allt det för det där lilla myntet? Nej, svarar pojken. Maten var gratis. Den ingick i biljetten. Och precis så är det med Gud. Inte nog med att Gud har betalat din och min biljett till himlen. Han har också gett oss allt vi behöver för att kunna leva som hans barn här på jorden. Varför? Jo, därför att Gud är för oss. Vem, den tredje frågan, kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Men tänk om någon skulle få för sig att vilja ställa mig och dig till svars inför Gud för någonting som du och jag har gjort. Kan någon åtala oss för någonting och få rätt inför Gud? Alltså, det är ju inte för inte som Satan kallas för åklagaren. Han står i himlen inför Guds domstol och säger: Gud, gör dig av med honom eller henne. Han eller hon är en riktig odåga, en riktig syndare. Lade du märke till vad han eller hon sa och tänkte i förra veckan? Och Paulus, han skriver: vem kan anklaga Guds utvalda och få rätt? Svaret är: ingen, inte ens Satan. Hur kan jag vara säker på det? Jo, därför att Gud är den som frikänner. Universums domare är på de frälstas sida. Ingen kan anklaga dig så till den grad att din frälsning äventyras. Genom din personliga tro på Jesus Kristus så har Gud frikänt dig och förklarat dig icke skyldig från alla dina synder. Och om Gud har frikänt dig, då förblir du alltid fri. Om universums domare har förklarat dig fri, ja, då kan varken Satan, världen eller våra samveten förändra hans domslut. Nästa fråga är snarlik den förra. Och vem känner inte igen sig i det Paulus skriver? Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Jag behöver nog inte påminna dig om att den här världen är full av människor som älskar att döma ut oss för minsta lilla misstag. Det är ju bara att läsa skvallertidningarna eller scrolla igenom Twitterflödet så ser vi att folk älskar att grotta ner sig i andras misstag. Kanske för att också rikta bort strålkastarljuset från en själv. Eller hur? Det är lättare att skjuta på andra och blicka, få blickarna bort ifrån sig själv. Frågan är, skulle vi kunna begå ett så grovt misstag som får Gud att faktiskt ångra att han en gång frikände oss från våra synder? Och svaret är nej. Hur kan jag vara säker på det? Jo, Paulus skriver, därför att Jesus dog, han uppstod och for upp till himlen. Och nu sitter han på Guds faders högra sida och ber för oss. Du förstår att när Jesus dog i ditt och mitt ställe, så innebar det att han betalade det fulla priset för dina synder. En gång för alla. Då, nu och för alltid. När Jesus uppstod från de döda så triumferade han över Satan, åklagaren, en gång för alla. Och the case was closed. Och när Jesus for upp till himlen och återvände tillbaka till maktens korridorer, universums ovala rum, och satte sig på Guds högra sida, ja, men då var ju allt redan klart. Samme Jesus som triumferade över synd och död och som for upp till himlen, han är din och min försvarare. Och när du syndar och blir fördömd, då behöver Jesus bara säga, Fader, jag åberopar mitt blod. Så frågan som ställs, vem finns som kan åberopa något starkare än Jesu blod? Hand upp. Och tystnaden blir lång. Och den blir lång. Varför? Jo, därför att det finns ingen. Finns inget som talar starkare än Jesu blod. Inte nog med att du har universums domare på din sida. Du har också en alldeles egen personlig försvarare, Jesus Kristus. Alltså du förstår, vårt himmelska medborgarskap har ingenting med vår förtjänst att göra. Om så vore fallet så skulle ingen av oss kvala oss in. Men vi känner den Jesus som var osjälviskt god nog att dö i vårt ställe. Oavsett om vi ska fara upp till himlen eller om himlen ska komma ner till oss, så kommer vi bara dit genom omvändelse och tro på Jesus Kristus. Genom att fatta tag i det där repet. Kan någon ändra på resplanerna och beröva oss vårt himmelska medborgarskap? Nej. Ingen. Och så kommer vi till en viktig fråga. Vem kan skilja oss då från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag skulle tro att de flesta av oss någon gång funderat eller tänkt, räcker min tro? Håller min tro hela vägen till himlen? Ännu mer kanske vi tänker så när Gud känns avlägsen. Alltså det är som ett barn som är ute och går på promenad med sin förälder, med sin pappa. Och håller sin pappa i fingret. Och allt går bra fram tills dess att barnet slinter. Och i fallet tappar greppet om pappans finger. Men en pappa man böjer sig ner för att gripa tag i barnet, så griper han ju inte tag efter barnets finger. Nej, han fattar tag i barnets hand. Och när pappan får tag i barnets hand, så är det inte barnet som håller tag i pappan, utan pappan som håller tag i barnet. Alltså i samma stund som du säger ja till Jesus, så hänger resan mot himlen inte på dig utan på Gud. Och tur är väl det. För tänk om du och jag skulle drabbas av nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd. Inte sällan är det ju sådana ting som människor menar är beviset på att Gud inte längre älskar mig. För varför annars får jag lida så här mycket? Alltså sådana situationer som Paulus räknar upp drabbar ju inte bara människor utanför kyrkan. Det drabbar ju lika mycket människor i kyrkan. Paulus skriver ju ändå till de kristna i Rom. Och visst, för stunden tycks det inte gå någon nöd på oss här. Vi har ju så vi klarar oss och mer därtill. Men de 7 goda åren kan ju faktiskt snart vara över. Det finns ju mycket som tyder på det, eller hur? Nöd kan snart komma att drabba oss. Likaså förföljelse, svärd, nakenhet och hunger. Det är bara en tidsfråga. Men hur är det då med döden? Är döden den slutgiltiga skilsmässan? Vi vet att många i världen, många kristna, lider martyrskap. Det är en fruktansvärd verklighet för många av jordens kristna. Att fira gudstjänst lika fritt som vi gör här, det är inte självklart i andra länder. Och Paulus besvarar denna fråga genom att citera psalm 44 där det står: för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Alltså den slutgiltiga frågan som Paulus försöker besvara är: kan vi hamna i en situation som inte ens Gud rår på? Finns det överhuvudtaget någonting som kan skilja oss från Guds kärlek? Och svaret är, lyssna nu, det är nej. Har du en gång fattat tag i det där repet, så hänger inte resan mot himlen på dig, utan det hänger på Gud som är guiden. Jesus fortsätter att älska dig även när du gör bort dig fullständigt. Gud fortsätter att älska dig även om du blir av med jobbet eller blir sjuk. Jesus älskar dig även om du blir förföljd för din tro. Eller om äktenskapet skulle kapsejsa. Även om hela världen skulle vända sig emot dig, så skulle Gud fortsätta vara vänd mot dig och välsigna dig med sin kärlek. Svåra tider kan ju beröva oss otroligt mycket. Den kan beröva oss glädjen, den kan beröva oss ägodelar, våra vänner, vår hälsa, ja till och med själva livet. Men det finns en sak som inte kan beröva oss: Guds kärlek i och genom Jesus Kristus. Det är just därför vi kan titulera oss som vinnare eller övervinnare, som det står i folkbibeln. Hur kommer det sig? Jo, för även om nöden kan beröva oss mycket, så kan den inte ta ifrån oss det som verkligen betyder någonting i slutändan. Vår relation till Jesus Kristus, syndernas förlåtelse, Guds frikännande dom och din inre glädje i den helige ande. Ser du framför dig lammet som är på väg mot slakt? Så ynkligt, så försvarslöst, så totalt olik lejonet, djurens konung. Och ändå, säger Bibeln, är det lammet som står som segrare till slut. Alltså, även om vi skulle vara som lamm på väg till slakt, så skulle vi ändå ha del i Jesu överväldigande seger. Du förstår, när jag blickar tillbaka på mitt kristna liv så kan jag se hur Satan har försökt att sätta stopp flera gånger. Här, här, här och här. Ju mer jag har satsat mitt liv på Gud, desto hårdare har motståndet blivit. Men tack vare Jesu Kristi överväldigande seger så har han inte lyckats. Han kan få oss att sakta ner på tempot, men han kan aldrig stoppa Guds församling. Genom tron på Jesus Kristus har vi del i Jesu överväldigande seger. Vi kan spåra den tillbaka så långt som till när Jesus dog på långfredagen, till påskdagen, till pingstdagen och genom hela kyrkohistorien. Man har kunnat höra den i fängelser, under tider av förföljelser. Och ju djupare den insikten går i ditt och mitt liv, desto ljudligare kommer församlingens lovsång att höras och beröra. Tillåt mig fråga, vad betyder det för dig som kristen att du inte längre står under Guds dom? Jo, det betyder att du är frikänd. Du är inte längre skild från Guds kärlek. Du har fått del i Jesu överväldigande seger. Och det, må jag säga, är sannerligen ingen dålig utdelning. Eller hur? Vad vill du säga till Gud som tack för detta? Jag kan tala om för dig vad jag vill säga. Tack gode Gud. Gud, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Tack helige Ande för att du mitt i en värld full av svårigheter, förföljelse och motgångar har gjort det möjligt att leva här på denna jord som vinnare tack vare Jesu Kristi seger. Jag vet inte om du har fattat tag i det här repet ännu. Om inte, så är mitt råd till dig att göra det här idag. Och har du en gång i ditt liv fattat tag i det där repet, det där robusta, stabila repet, så kanske det är läge idag att förnya ditt löfte till Jesus. Det får bli slutordet och vi ska be också. Himmelske Fader, jag ber att du ska låta denna sanning sjunka djupt in i våra hjärtan. Så att även om vi slinter, inte slutar att leva som vinnare. Herre, tack för att du har varit med oss den här stunden, hela den här gudstjänsten, Herre. Har varit en påminnelse om din villkorslösa kärlek. Herre, hjälp oss att inte tappa blicken på detta. Tron på detta. Ännu mer nu, Herre, om det börjar att hårdna. Klimatet börjar hårdna. Så be jag Gud om att detta skulle vara den jordmån i vilken vi alla, Gud, låter vårt rotfäste sjunka allt djupare ner i, Herre. Så att kronan vi bär på våra huvuden får vara lika ädel och vacker, Herre, som din. Herre, jag ber om detta. Tack Gud. Att vi som församling får finnas i den här staden. Och då vill jag tala om oss som människor, Herre. Vi får finnas i den här staden och göra dig känd, älskad och ärad, Herre. Jag tackar dig Gud. Möt oss igen. Jag ber. Amen. Finns möjligheten att få förbön i den här gudstjänsten? Jag vet inte alls vad du kom hit med. Kanske just behöver du bara förnya dina löften till Jesus. Jag vill hålla fast vid det här repet. Mikael och Karina är förebedjare i vår gudstjänst och de kommer sitta på den här sidan. Och vill du att jag ska be för dig eller Albin så sitter vi på den andra sidan. Men vi är inför Herren och Herren är här. Och om Herren är här, ja men då kan allt hända. Amen.